stava ordet kattot mig.
K-A-T-T-T-T-A-K.
Okej. Så får du titta på det här ordet och göra en ordbild av det.
K-O-M-M-A-A-M-M-O-K.
Gick det rätt?
Jo.
Var känns det?
I magen.
Bra.
Välkommen till Livskraft. Idag ska vi tala om en ny kontroversiell metod som sägs hjälpa dyslektiker och andra som har svårt att läsa och skriva. Att lätt och enkelt bli av med sina problem. Nämligen CAT-modellen. Det låter nästan för bra för att vara sant och det är också så att den vetenskapliga expertisen ställer sig skeptisk. Debatten har varit livlig i Sverige där metoden har tagits fram. För några veckor sedan introducerades CAT-modellen i Finland. 8 barn och ungdomar kom med sina mammor från olika håll i Svenskfinland till Vasa för att ta del av en endagskurs. En endagskurs anses tillräcklig för att barn och föräldrar ska kunna fortsätta arbeta bort dyslexin på egen hand. Jag följde med vad som hände under några timmar och det var minsann ingen vanlig läs- och skrivundervisning. Eleverna föreställde sig istället för att sitta och skriva i tur och ordning att de såg ordet katt framför sig. Och så diskuterade de vad de såg med kursledaren Patrik Lindblad. Det här unga sällskapet hade inga som helst koncentrationssvårigheter. Istället verkade de bli mer och mer alerta ju längre dagen fortskred. Man kan ju undra vad det är för fel på skolans metoder att komma till rätta med dyslexi. Så här säger Patrik Lindblad.
Alltså i skolan så baserar man all sin läs- och skrivundervisning på att man ska ljuda eller det fonetiska. Man ska till exempel stava som det låter. Och om man frågar oss i alla fall så stämmer inte det. Därför att läsning och skrivning är i första hand en visuell process. Och om man inte kan jobba med den då så är det väldigt svårt att få till det på ett korrekt sätt helt enkelt.
I Finland så placerar sig eleverna väldigt högt i sådana här internationella undersökningar när det gäller läs- och skrivkunnighet. Och då har jag funderat om det eventuellt kunde bero på att finskan skrivs precis som den uttalas.
Det är möjligt, det vet jag faktiskt inte.
Hur kom ni på den här metoden?
Alltså i början på 80-talet någon gång så var det en herre som åt middag med några goda vänner. Och då märkte han, när jag tror de spelade alfabet eller något liknande, så märkte han att den här lilla flickan hade väldigt svårt att stava. Och det han gjorde helt enkelt sen var att lära henne att stava med så att säga en ordbild eller på visuell basis helt enkelt. Och då kunde han mäta egentligen under kvällen att hon blev bättre och bättre. Och sen så började han utveckla egentligen en stavningsmodell ut efter det här. Och sen så har nu min kollega Robert Johansson under de senaste lite drygt, jag vet inte om det är 7-8 år nu, som han har utvecklat den här stavningsstrategin till ett helt sätt att lära sig att läsa och skriva på.
Mm. Nu är jag nyfiken på varför just du jobbar med det här. Att lära dyslektiker att läsa och skriva bättre. Du är ju inte lärare, du är inte pedagog. Du har en bakgrund i IT-branschen.
Mm. Alltså, det hela som jag nämnde förut så. Vi har ju en bakgrund i mental träning. Och det började egentligen med att min gudson Alexander hade lite bekymmer i skolan. Och när han då, efter några träffar med han som nu för tiden är min kollega, var som en helt annan människa, så blev jag ganska nyfiken på vad det berodde på. Och när jag väl hade gått en utbildning så började jag utbilda mig i det här istället, för jag tyckte det var mycket mer roligt att jobba med människor än med datorer helt enkelt. Och dyslektiker, det blev ett ganska naturligt steg, därför att Vi testade av det här med några stycken som hade så att säga testat allt inom som specialpedagogområdet och lärare, alltså hela den traditionella pedagogiken kunde bjuda på. Och när vi då såg att de blev så pass mycket bättre på ganska kort tid, så bestämde vi oss helt enkelt för att vi skulle göra någonting mer med det och kunna, alltså det är ju runt mellan 5-15% i runda slängar i hela västvärlden som har problem med det. Som du säger också, det är lite olika säkert mellan olika länder, men så är det i hela västvärlden. Så det finns ganska många människor som behöver vår hjälp helt enkelt.
Nu har ni sökt kontakt med forskning, med forskare, att verkligen utvärdera den här metoden på vetenskaplig basis. Men era försök har inte haft någon framgång hittills. Mm. Vad beror det på?
Alltså, det behöver du ju egentligen fråga forskarna om. Jag kan ju bara säga vad jag tror. Och det finns ju en studie som är gjord av en psykologiprofessor på 80-talet där han då jämför själva stavningen, som då visade sig vara bättre när man gjorde på vårt sätt än vad man gör i den traditionella pedagogiken. Och sen har Allt om skolan också gjort ett litet enkelt test med en handfull elever där de då blev ungefär dubbelt så bra. Och själv så tenderar jag att vara lite mer resultatinriktad. Så om man får den här typen av resultat, så skulle jag åtminstone bli nyfiken och vilja göra åtminstone en studie med det här. Men jag gissar att anledningen till att de inte vill göra någonting av det här, det är för att vi menar att hela läs- och skrivprocessen bygger på hur människor hanterar visuell information. Och inom den traditionella pedagogiken så menar man att det här sker ljudbaserat eller fonetiskt så att säga. Mm. Och att man antagligen därför inte kan köpa att det kan fungera på det sättet.
Nu följde jag ju med här några timmar hur det hela går till, och det var ju väldigt intressant. Det hela handlar om att man ska se ordet först.
Ja, det är det första steget. Mm. Alltså om du läser någonting, då kommer ju informationen från sidorna in genom ögonen. Och så därför så är det inte så svårt att förstå att den delen av biten så att säga hanteras i hjärnan rent visuellt då. Mm. Men det är ju ett helt system. Sen så har jag också lärt dem, jag har ju till exempel frågat dem hur de kan identifiera sig med när de redan kan det här. För att de allra flesta som har dyslexi har även en ganska stark osäkerhetskänsla, och de så att säga vet att de misslyckas och sånt där. Och sen så har jag även byggt in ett, jag brukar kalla det för ett rättstavningsprogram, men att de ska kunna skilja på när någonting är rätt eller felstavat. För att om du såg på dem här, att även om jag frågade dem ganska enkla ord, hur stavas det? Så de kunde ju stava dem, men de var ju väldigt, väldigt osäkra.
De var osäkra, man såg det på hela kroppshållningen och i ansiktet.
Ja, men nu när jag hade lärt dem att skilja på vad som är rätt eller fel, då var det inga tveksamheter. För första så kom svaret mycket snabbare. Mm. Men de var inte osäkra eller fundersamma längre. Och för att det vi vill få till stånd, så att säga, det är ju egentligen inte att de ska ha övningsmetod eller någonting sånt där, utan att de ska ha ett korrekt sätt att lära sig de här sakerna. För de flesta av de ungarna som är här idag, de utvecklas ju antingen väldigt, väldigt långsamt, eller så står de helt stilla i sin läs- och skrivutveckling. Men när de har lärt sig att göra på rätt sätt, så kommer ju hastigheten att öka, och förhoppningsvis öka mer och mer och mer.
Och du bad dem se ordet fram. Nu var det bara ordet katt ni jobbar med.
Ja.
Och det är därför det här kallas kattmodellen. Ja. Och du bad dem se ordet framför sig, hur stora bokstäverna var och hur långt borta ordet låg.
Ja.
Och i vilka färger de var och bakgrund och om det var enkla bokstäver eller krångliga bokstäver. Och det var en rad frågor du ställde så att de verkligen skulle kunna visualisera det här ordet. Varför är det så viktigt?
Alltså, det är ju inte bara att de ska kunna visualisera det, för det kan de göra redan när de kommer hit, utan de ska kunna göra det på rätt sätt. Och för att kunna illustrera det här på enkla sätt, så tänk dig att jag tar en skylt som är 10 gånger 10 meter. Och så skriver jag upp ordet katt på den. Och så ställer du det 5 centimeter ifrån den. Och så ska du försöka läsa den här skylten. Och det är inte, alltså, även om du hanterar hjärnan på motsvarande sätt bara inne i skallen, så kommer du få samma typ av resultat. Det vill säga att har du på det sättet när du tänker på ordet så att säga, eller visualiserar ordet, så kommer det vara väldigt, väldigt svårt. Och det finns det faktiskt ganska mycket forskning också som stöder det.
Ja. Jag reagerar på att de bokstäver som de såg och beskrev så var väldigt stora. På något sätt. Jag menar, jag ser dem inte så här stora.
Mm. Ja, men folk tenderar att göra dem lite olika så att säga. Men när vi lär ut med den här storleken så har vi ju testat av under ganska många år. Mm. Och det här är ett ganska enkelt sätt för dem att göra det.
Ja, just det. Okej. Nu har du jobbat med dem, den här gruppen en och en i några timmar. Nu är de på lunch och sen när de återvänder så är det föräldrarna här då som ska jobba med dem.
Ja, alltså, jag brukar ju jämföra det här med att cykla. Och det vi gör här, det är ju att vi egentligen lär dem att cykla. Och se till att de kan göra det. Men för att det vi är ute efter för att de ska kunna ha en bra inlärningshastighet, så behöver de ha ett automatiserat beteende. Och för att de ska kunna få till det så behöver de öva lite grann. Och det är det som de kommer att få göra med föräldrarna. Så föräldrarna är egentligen bara med för att se till att de, dels så att de gör det, men också för att de ska se till att göra rätt. Därför att det är väldigt, väldigt viktigt att varje steg i det här sker helt korrekt. För annars kommer man aldrig få till de resultaten som man vill ha helt enkelt.
Om den här utbildningen du ger nu har lyckats, vad är det som kommer att hända med de här barnen när de nu åker hem och sen tar itu med sina läxor?
Alltså, och det här är ett lite lustigt fenomen, så att, men förhoppningsvis så märker de ingenting, utan det bara funkar för dem. Alltså, som det här allt om skolan-testet som jag nämnde, och jag vet inte om jag sa det innan du kom, men den pojken som lyckades bäst på det här testet, han läste dubbelt så snabbt, han hade mer än dubbel läsförståelse och han stavade nästan 3 gånger så bra efter ett halvår. Och de märkte ingenting. Det bara funkade så att säga. Så det tycker jag är det bästa egentligen.
De lär sig på något sätt då att se på ett nytt sätt.
Alltså, de lär sig hantera informationen som orden och allting sånt där består av på ett enklare sätt.
Vad har det varit för fel på det sätt de har haft tidigare när de har behövt kämpa så mycket?
Just det. Alltså, och jag brukar dels jämföra det här med en e-post eller e-mail-klient. Om du sätter in ett kommatecken eller en siffra fel eller någonting sånt där någonstans, då kommer du antagligen inte kunna, då kommer inte det hela fungera särskilt bra. Det kommer fungera dåligt. Så att gör du allting helt korrekt sen, då bara börjar det funka. För att det vi lär ut, det är ju egentligen samma sätt som de som kan läsa och skriva obehindrat gör på. Jag menar, de som börjar första klass och börjar läsa och skriva, de tycker ju egentligen aldrig att det är särskilt svårt, utan det är bara någonting som de blir bättre och bättre och bättre på. Och det är den effekten vår utbildning har också. Jag har funderat ganska mycket på det här, men det finns ganska mycket studier som visar att är det så att man har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter i skolan, så kommer man egentligen inte kunna få någon större hjälp där i de flesta fallen. Jag har pratat med ganska många specialpedagoger och speciallärare och så kallade experter och som säger att de har effektiva metoder och allting och sånt där. Och sen så när jag har frågat dem hur många de har kunnat hjälpa att bli av med dyslexi, så säger de ingen, för det går inte att bli av med. Och det har ju vi flera gånger bevisat motsatsen. Till exempel så har vi ju då en tjej som gjorde om sin diagnos då. Och som andra gången så visade den sig att hon inte hade dyslexi. Hon hade då en dyslexidiagnos från Danderyds sjukhus i Stockholm. Så det går att bli av med det. Och så att säga, när jag då menar att men det går faktiskt att bli av med det, bara det är ju relativt kontroversiellt. Men samtidigt så har ju vi siffrorna. Vi har alla de här eleverna som vi har hjälpt. vi har det här testet från Altonskolan där mellan tummen och pekfingret, de har blivit dubbelt så bra på ett halvår. Men, och det i sig tycker jag, det är, alltså, det är ju relativt kraftig utveckling. Men det som är det intressanta, det är ju vad som händer om ett år, två, tre, fyra år. Mm. Därför att de kommer ju fortsätta att bli bättre och bättre och bättre. Tills de är uppe på en, ja, om man vill kalla det för normal nivå eller någonting, för någon i deras ålder. Så jag hoppas att vi ska kunna hitta någon som faktiskt vill göra åtminstone till en början en ordentlig studie på det här. Och därför så fortsätter ju vi att erbjuda vår tid kostnadsfritt för seriös forskning om det här. Därför det finns ganska många barn i världen. Jag tror jag räknade på det där för några år sedan. Och jag skulle tro att mellan tummen och pekfingret så finns det väl en 100 miljoner som lider av det här bekymret, om man nu räknar den, hela västvärlden egentligen. Och det finns egentligen ingen bra hjälp till de här. Och det är väl egentligen det som vi är intresserade av, att kunna hjälpa mer eller mindre. Kanske inte alla, men de flesta i alla fall.
Patrik Lindblad, kursledare i CAT-modellen. Men hur är det i praktiken? Fungerar verkligen CAT-modellen? 9-årige Robin Lappveteläinen och hans mamma Susanna Elmgren gick kursen för några veckor sedan i Vasa och nu övar de hemma. Gia Melin Krank fick följa med.
Nu ska vi titta när mamma Susanna och Robin övar. Och det här gör ni, Susanna, varje dag. Alltså ni har en speciell övning varje dag.
Ja, det är egentligen meningen att man ska göra dagligen 1-3 minuter om dagen.
Så det är en väldigt kort tid.
Ja, det är inte meningen att man ska hålla på jättelänge. Men det är just den kontinuiteten, att upp till ett halvt år och sen borde det liksom fungera av sig själv. Och då behöver man inte mer hålla på varje dag.
Men Robin, det här att hålla på 1-3 minuter, det är inte länge per dag.
Nej, det är nog passligt för mig.
Ja, så du har inte tröttnat på det på något sätt ännu?
Nej.
Är det roligt då?
Jo.
Varför är det roligt?
När man ska stava det baklänges så är det ganska roligt.
Stava ordet katt åt mig.
K-A-T-T-T-T-A-K.
Okej. Får du titta på det här ordet och göra en ordbild av det.
K-O-M-M-A A-M-M-O-K.
Gick det rätt?
Jo.
Var känns det?
I magen.
Bra.
Förlåt, får jag övrigt så mycket att du frågar så här, var känns det? Och Robin säger att han kände i magen att det var rätt.
Ja, det här är någonting som också verkar lite lustigt först när man själv hörde det. Att han frågade på kursen, när Patrik som ledde den här kursen, av alla barn, att känns det rätt eller fel och var känns det. Och Robin sa då att både rätt och fel känns i magen. Och då sa den här Patrik att det är ganska vanligt för barn med läs- och skrivsvårigheter att den här känslan finns på samma ställe. Och då måste man flytta på den ena känslan. Och då valde Robin att flytta på den här felkänslan. Så om det känns rätt så känns det i magen. Och om det känns fel så känns det i halsen.
Och det här är att det känns, så det är helt enkelt intuitivt.
Ja, så ska det liksom vara. Att de börjar liksom, de känner om det går fel. Och jag har nog märkt på Robin att tidigare så hade han ingen aning om han gjorde något rätt eller fel vad gäller stavning. Men nu kan han själv säga nej, nu känns det fel. Att nu gick det fel. Utan att jag har sagt någonting.
Du ser ut lite sådär, så du är nästan förvånad själv också.
Ja. Nej, alltså, jag tyckte allting verkar hemskt lustigt när jag var där på kursen. Att kan det faktiskt egentligen vara så här enkelt?
Men nu, Susanna och Robin, du alltså stava komma. Men samtidigt så sa din mamma att du skulle göra en ordbild av det hela. Vad betyder det här att du ska göra en ordbild?
No, man ska försöka få de här bokstäverna framför sig.
Så att du ser dem helt enkelt inne i huvudet, är det så?
Jo.
Och du ser dem nu när du sa det här med komma?
Det ser jag.
Det här att du kan säga, det tycker jag att det är jätteduktigt, för jag tycker det är svårt för vem som helst att kunna stava baklänges. Hur gör du då? Har du berättat mig, hur gör du då?
No, jag gör som att komma som, och sen så kommer jag ihåg vad som var sista bokstaven och sen tar jag det tillbaka. Alltså jag slutar inte, jag tar det direkt tillbaka.
Men du kommer ihåg alla de här bokstäverna, eller är det då så att du ser dem hela tiden framför dig?
Jag kommer nog ihåg dem mest. Sådär.
Det är ju jätteduktigt. Susanne, det här är ju svårt för vem som helst, va?
Ja, det är det faktiskt. Ja, ibland måste jag lunta från pappret. Ja. Gick det rätt eller gick det inte rätt?
Nu ska vi fortsätta, va? Mm.
Ska vi ta följande ord? Du tittar på den.
V-I-S-A-R. R-A-S-I-V.
Känns det rätt?
Jo.
Mm. Bra. Ska vi ta ännu ett ord?
I-N-N-A-N. N-A-N-N-Y.
Gick det rätt?
Jo.
Bra. Och vi brukar ta ungefär 3 ord per gång. Sen brukar det vara bra med det.
Robin, vilka tycker du själv att är svårast?
Såna ord med många bokstäver och svåra. Alltså de stavas fel än vad de borde stavas.
Men nu klarade du ju allting här, så det var ju 100% rätt. Nu när ni har övat här hemma tillsammans med mamma, är det så att det i början gick mycket fel och du märker själv nu att det går mera rätt?
Jo, det går mycket bättre än förr. Jag var inte så bra i början, men innan jag inte fattade hur det hängde ihop. Men sen när jag började förstå så gick det bra.
Jätteduktigt. När det gäller dina läs- och skrivsvårigheter, vad är det du har haft svårast med?
Stavningen. De har varit lite knepiga om det är jättesvåra ord. Men de har långa ord. Att om det fast sägs på något sätt och sen skrivs det på ett annat sätt.
Så det är svårt det? Har du koll på hur det är det här med läsförståelsen, det vill säga när du läser någonting, så har du lätt eller svårt att förstå vad du läser?
Jo, jag förstår vad jag läser.
Så det har du aldrig haft problem med?
Kanske någon gång.
Jag tycker det har blivit mycket bättre och det har kanske varit det största problemet, men hans läsande har nog också gjort framsteg. Att han har börjat läsa massa böcker. Och inte bara sådana här lätt att läsa böcker, utan du läste just en bok med ganska liten text. Och
den hade väl 207 sidor.
Och det skulle du aldrig ha gjort tidigare, va?
Nej, jag skulle inte ha klarat av den om jag inte skulle den vara så här bra.
Jag tycker att den här hösten har börjat riktigt bra. Och speciellt kanske lärarna också var lite oroliga hur det skulle gå med multiplikationstabellerna. För nu har ni haft alla tabeller här på hösten. Men Robin kan de egentligen som rinnande vatten. Så till och med lärarinnan var förvånad.
Susanna, vilka svårigheter tyckte du att var mest markanta hos Robin vad gäller läs- och skrivsvårigheter?
Speciellt det här stavande då. Och det har blivit bättre inte, det är ju ännu bra inte. Men nu har han ju gjort framsteg. Men vi, liksom, skillnaden när det ska vara i och när det ska vara j, när det ska vara å och o, dubbla konsonanter och sen v och f. Till exempel Finland kan Robin skriva gladeligen Vinland.
Susanna, den här metoden, du sa att du var lite skeptisk till den först. Men du gick alltså på en kurs och det var bara några timmar och så lärde du dig att handleda Robin hemma.
Ja, det var en dags kurs. Och när Patrik var väldigt bra, alltså han koncentrerade sig på de här barnen och ungdomarna som satt där. Och så började han helt enkelt liksom träna med dem att få fram de här ordbilderna. Och som vuxen så kunde man nu inte riktigt förstå att vad det egentligen handlar om. Och att har vi nu kommit hit för att se på några ordbilder som ingen egentligen konkret ser. Men barnen förstod vad det handlar om.
Men det här med ordbilder, alltså det är då inte fråga om så att säga att man visualiserar så att man ser de där föremålen. För det fungerar ju enbart när det gäller substantiv. Men om vi säger katt eller om vi säger bil, så då kan man ju se så att säga en bil framför sig eller man kan se en katt framför sig. Men det är inte det som är meningen, utan det är meningen att du ska visualisera hur ordet skrivs.
Ja, precis. Det var det första han sa också, att när ni hör ordet katt så ser ni det då en katt framför er eller det där själva ordet. Och då börjar man, alltså därför heter det kattmodellen, för det är liksom grunden varje gång ska man fråga hur stavas ordet katt. Och då börjar han med att till exempel med Robin då att försöka se ordet katt framför dig. Vilken färg har bokstäverna? Robins bokstäver var lila. Då sa han att det kanske ganska...
Nej, det var orange och vit.
Aj, ursäkta mig. Ja. Och då sa han att det är kanske ganska svårt för dig att se de här bokstäverna. Att byt färgen till svart. Och det gjorde Robin. Så ska de förstå att det är allra lättast att bakgrunden är vit. Så frågar han vilken storlek på bokstäverna det är, vilken tjocklek det är på bokstäverna. Hur långt borta ordet finns. Och då vissa barn sa att ordet fanns på andra sidan klassrummet. Och då sa han att det är ju ganska svårt att se hur ett ord stavas, hur det ser ut. Om ordet är så långt borta, då skulle barnet flytta ordet närmare, så där på en armlängds avstånd. Så fanns det något barn som sa att bokstäverna inte står stilla, att de rör på sig. Och då fick hon hjälp med att sätta liksom händerna som en skylt framför sig och få bokstäverna att stå stilla på det sättet. Och det var ganska intressant att följa med.
Och barnen förstår det här att man kan se bokstäverna framför sig.
Ja, mycket bättre än de vuxna gjorde.
Ja, ja. Och nu tror du på det helt och fullt?
Jag tror på det, ja. Jag hoppas att det fortsätter de här framstegen. Så att jag om ett halvt år kan säga att Robins stavande går som rinnande vatten.
Hur mycket tyckte du att de här svårigheterna förorsakar andra problem för Robin? Jag tänker närmast just i skolan. Brist på självförtroende och svårigheter sen i andra ämnen och sånt här.
No, väldigt mycket. Åtminstone förra våren var ganska jobbig just det med självförtroende. Och Robin sa ofta att jag är sämst i klassen. Att jag vet att jag är det. Liksom, och hade kastat in handduken på det sättet att han... ville inte egentligen jobba för han tyckte att vad ska man göra när det ändå blir något bättre. Men sånt har jag nu inte märkt på en tid.
Så det blir bara bättre och bättre, Robin?
Jo, det blir det.
Mm. Ska du visa nu vilken bok du har läst som hade så liten text? Och hade, var det 109 sidor eller hur många?
Nej, 107
sidor. 107, och det är nästan
109. Nej, det var 102 sidor.
Nej, jag trodde det var 200.
200.
Ja, kanske det var 207. Oj, oj, oj. Vad heter den? Kapten vad står det?
Kapten Svartens grav. Jag kan läsa vad som står här bakom. Karl, sa Sara med darrande röst. Karl insåg att han blundade försiktigt. Öppna ögonen till en hissning. Sara riktade ficklampan, ljusstrålen ner i den öppna kistan i en hög av jord och lera låg skelettet. Ögonhålen i skallen stirrade på Karl och munnen flinade.
Så där läser du, och vet du vad, när jag hör vad du läser där så nu förstår jag att en sån här bok kan man inte lämna ifrån sig. Det låter ju jättespännande. Var den bra?
Jo, den var, det är en sån här bok, sådan bok med spökhistorier, alltså det. Och när det kommer sån här svart runt den så är det spökhistorier. Och här finns fast den fördömda pjäsen. Och
de är spökhistorierna, så det är liksom ganska hemska, va?
No, jo, Kapten Svartens grav heter det. Och ett hus vid havet eller träskets förbannelse.
Ja, mamma Susanna, vem kunde tro att vi med Robin här sitter och analyserar en bok som han har läst? Han nästan recenserar en bok, det kunde du inte ana.
Nej, verkligen inte.
Tia Melin Krank hade träffat Robin Lappveteläinen och hans mamma Susanna Elmgren. En endagarskurs i kattmodellen kostar cirka 500 euro och en 7-dagarskurs för lärare cirka 6000 euro. Nästa vecka blir det mera här i Livskraft om de traditionella metoderna. Och vi ska höra vad dyslexi kan innebära i vuxenlivet. Hej så länge!